Podplay.
Och det var då först efter det här som folk insåg att Tom och Eileen faktiskt var borta.
Men gud.
Det kom då för alltid att påverka Ruthies bild av karar. Hon var inte så förtjust i karar.
Men väldigt rädd av sig liksom. Hon vill inte bo i ett höghus, men hon har då ingen tur alls. Hon placeras i ett av de mest brottsdrabbade höghusområdena i hela Chicago. De kallas för Abla Homes. Hej allihop och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord, en true crime podcast med mig Karin André och med dig Anna Sandell, där vi varje vecka berättar om varsitt fall för varandra och har gjort i 6,5 år.
Ja, snart 7, va?
Jesus fucking Christ. Idag är det avsnitt 333.
Vi närmar oss the number of the beast.
Verkligen. Halvvägs till halvvägs the där. Number of the beast.
Halvvägs.
Det verkar som att min man och mitt barn leker att de har en fest på slottet där ute. Så att om ni hör någonting så är det det som pågår. Anna, kul. Hur är det med dig?
Det är bra. Apropå det så var vi på Livrustkammaren igår på slottet här i Stockholm.
Gud vad det känns som att den hästen som står där, vet den Streif kanske. Jag tycker att den känns som att den luktar så himla äckligt. Det är bara min känsla.
Det gör den säkert. Men det var faktiskt toppen för barn.
Ja, jag har hört det här.
Det var ju superkul att titta på rustningarna och alla de här sjuka kläderna som man hade in the olden days.
Nice. Ja, men här tycker jag typ att vi liksom visar tydligt på skillnaden mellan Stockholm som du bor i och Göteborg som jag numera bor i. För att ni har då Livrustkammaren på slottet. Idag ska jag och min dotter gå på Spårvägsmuseet.
Men vi har ju ett starkt spårvägsmuseum faktiskt här i Stockholm också.
Jag tror faktiskt att det är lite mer premium. Alltså om jag förstått det så att Spårvägsmuseet här är väldigt mycket bara typ att de är så här är en gammal spårvagn. Alltså du vet, det är liksom inte så mycket mer än
men
så.
Men det är det i Stockholm också. De har en tunnelbana. Alltså nice. Är för barn. Hur mår du då?
Ja, men jag mår bra, tack, tycker jag. Jag har ju precis lyssnat på dig när du har berättat. I Patreon-podden har ju du berättat om riktiga sjöjungfrur. Kan vi säga så?
Ja kan vi säga.
Ja. Och det var ju faktiskt en otrolig upplevelse.
Fan, stack nu ut hakan långt.
Vet du vad, nu blir det rusning in på patreon.com/mordmotmord. För att här har vi många som är intresserade.
Man ska trafiken.
Nej, alltså skjuter i höjden. Alltså, Patreons site kommer liksom krascha. Nej, jag tyckte faktiskt att det var toppen. Jag vill verkligen vara tydlig med det.
Karin.
Jag tyckte det var roligt. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt sugen på att avsluta podden och typ gå in på YouTube och kolla på alla de här klippen som du har sett. Som är då där folk påstår sig ha sett riktiga sjöjungfrur. För att den skiten älskar man ju ändå. Eller hur? Folk som tycker att alltså, de har sett någon grej. Och att man bara... För att man blir också så himla snabbt övertygad. Att man bara, japp, jag ser det.
Man gör ju, man ser det ju.
Man ser ju det.
Det är verkligen så.
Verkligen.
Nästa gång kommer du köra Loch Ness, eller hur?
Jag trodde typ att det var dit du skulle vandra när du började prata om Skottland. Jag bara, oh, it's a sjöjungfru, sjöfolk, Nessie, crossover.
Nej, precis. Ja, men det kan ju, vissa är ju som jag som gillar det där lite.
Men jag gillar med
abstrakta
det.
Abstrakta också.
Okay. Du, vet du vad, jag tycker typ inte om när du säger så, för det låter som att jag är en sån jävla, du vet, att jag är typ så ingenjör. Att jag vill att
lite.
Allting ska
du
vara.
Du är mest ingenjör av oss två ändå.
Är jag verkligen det?
Du vet hur en sladd ska dras och så vidare.
Ja, så är det ju absolut.
Jag kablaget.
Mockade ju rören här hemma för bara någon vecka sedan. Okej.
Ja, nej, i det här, jag tog ut svängarna lite i Patreon, men här ska jag faktiskt hålla mig lite
närmare.
Lite närmare. Ja. Sakfrågan.
Nej, men och jag menar, det är väl därför vi har det, att där vi kan göra lite mer. Lite hittepå. Okej, men du, ska vi sätta igång lite igen, eller?
Ja, vi kör, tycker jag.
Avsnitt 333. Här kommer vi.
Jag var i havet i Patreon-avsnittet och jag kommer, vi får se, det kanske finns, det är lite tema här. Nu kör vi Loch Ness. Nej, Tom Lonergan och Eileen Haynes, som båda kom från Baton Rouge i Louisiana, träffades när de pluggade på Louisiana State University i slutet av 80-talet. Och där blev de kära och de gifte sig på universitetet, tolkar jag det som. Eller så var, ja, efter några år som dejtande. Och jag vet inte så mycket om vad de, eller jag vet inte alls vad de pluggade där, men de verkar ha levt liksom ett väldigt spännande liv tillsammans. De beskrivs av folk i sin närhet som young, idealistic and in love with each other. Så de drömmen. Var drömmen för oss alla. De var då, efter de hade pluggat färdigt så reste de mycket och de engagerade sig i olika välgörenhetsorganisationer och var liksom, ja men de var liksom idealistic. Som att jag inte kan prata engelska idag. Vilket är tur, för det ska jag heller inte göra så mycket mer. Och 1996 gav de sig iväg med The Peace Corps till Funafu.
Till.
Gav de sig iväg med The Peace Corps till Funafuti, som är en ögrupp i Tuvalu som ligger alltså mitt ute i Stilla havet. Och där var de i 2 år och lite oklart vad de gjorde där, men samtidigt som de åkte dit, alltså 1996, så inleddes arbetet med att etablera något som heter Funafuti Conservation Area, som är liksom ett marinnaturskyddsområde. Så att jag tänker att det var där Peace Corps då var och jobbade. Så att jag tänker att de var liksom med och stöttade i det här arbetet. Men det är mest en kvalificerad gissning som jag har gjort. De var där då i 2 år. Och efter 2 år där så skulle de då lämna Funafuti och röra sig tillbaka hem till USA. De hade planer om att bosätta sig på Hawaii. Men eftersom de ändå var så långt borta, eller vet man, en lång resa hem, så bestämde de sig då för att lägga in ett stopp på sin resa hem. Och de bestämde sig då för att stanna i Australien. Så de åkte till norra Australien, till Queensland, och där skulle de då dyka i det stora barriärrevet utanför.
Japp.
Där har jag faktiskt snorklat och inte dykt, eftersom det ger mig känslor av klaustrofobi. Eileen var en väldigt van dykare. Hon hade dykt länge och när hon och Tom blev ihop så började han också dyka. Och ja, de hade liksom helt enkelt, de gillade det livet helt enkelt. Så det här var ju jättespännande för dem att göra det här. För att The Great Barrier Reef är ju otroligt spektakulärt, kan jag även som snorklare konstatera.
Som professionell snorklare.
Exakt. I Queensland så tog de kontakt med ett bolag som heter Outer Edge Dive som anordnade dykutflykter och bokade in sig på en dagstur. Och de åkte iväg med 24 andra personer som var sugna på att dyka och då en kapten på den här båten. Och de körde liksom långt ut från hamnen, ungefär 4 mil rakt ut i havet. Och sen var det då dags för gänget att hoppa i och börja utforska stora barriärer. Efter ett tag då så var det dags att vända tillbaka och alla nöjda och glada efter en fin dykningsdag. Kaptenen som förde tillbaka båten till hamnen och alla klev i land, vinkade adjö och tackade liksom för sig. Men alla var inte med på båten.
Oj.
Det märkte de inte då, men Tom och Eileen var då inte ombord. Dagen efter så åkte samma företag ut igen med samma båt men med ett nytt gäng till samma plats. När de var ute den dagen då så hittade en dykinstruktör några dykvikter på botten när han var i och liksom guidade runt ett gäng. Den här instruktören tänkte typ inte så mycket mer på det, utan han var så här, vad bra, då har vi med oss liksom extra vikter. Det är någon som har glömt dem eller tappat dem så. Och även den här båten åkte tillbaka till hamn, vinkade hej då till dagens gäster, men då med ett par extra dykvikter. Först dagen efter det här, alltså 2 dagar efter att Tom och Eileen hade varit ute på dykutflykten, så märkte kaptenen på båten att det var en väska ombord som inte tillhörde någon. Han gick igenom väskan och då hittade han Tom och Eileens tillhörigheter. Det var bådas pass och bådas plånböcker i där. Så han är typ bara såhär, okej, de har glömt sin väska. Så han ringde till det hostel som de bodde på och frågade om de var där. Men personen som arbetade på hostlet berättade att så här, nej men de har inte varit här på 2 dagar. Vi vet inte var de är. Och det var då först efter det här som folk insåg att Tom och Eileen faktiskt var borta.
Men gud.
Mm. Så 2 dagar efter att de inte har kommit tillbaka från sin dykutflykt så drogs det igång en sökning helt enkelt. Helikoptrar och båtar gav sig ut för att leta efter Tom och Eileen, och det var polis och militär och väldigt många civila som var involverade i sökandet. I 3 hela dagar var de ute. Man hittar varken Tom eller Eileen. Men på någon typ liten landyta, eller du vet om det är någon sån strandbit eller om det typ är en del på revet, någonstans så hittade de dykutrustning. Delar av en dykutrustning typ. Som man då liksom utgick från vad tillhörde dem helt enkelt. Och trots de här otroligt omfattande eftersökningarna så hittades då aldrig Eileen eller Tom. Och du vet, det dök inte upp några kroppar, inga spår, du vet sådär. Man håller på och letar och bara, nej, de finns ingenstans. Så man vet alltså inte vad som hände med Tom och Eileen. Men som alltid när det händer såna här saker så började folk att prata. Och det finns då väldigt många teorier om vad som kunde ha hänt. Många gick på det här dykutflyktsbolaget. De hade ju verkligen ställt till det. De glömde 2 av sina gäster. Men folk hade också teorier om att det fanns, du vet, någonting som gjorde att de gjorde det här med flit helt enkelt.
Okej.
Okay. Det finns ingenting som tyder på. De har inte haft någon kontakt innan. Det finns ingenting som tyder på att de med vilja skulle ha lämnat dem där. Men folk blir ju såklart som man blir, vill hitta någon anledning, och många var väldigt på dem liksom. Det verkar dock inte som att de har gjort någonting medvetet, utan det här verkar verkligen bara varit en riktigt dåligt skött utflykt. En teori som figurerade var att de hade begått självmord tillsammans på utflykten. En närbesläktad teori till det var att det var ett murder-suicide. Bland Tom och Eileens saker i deras rum på det här hostlet som de bodde så hittades dagböcker som, jag vet inte vad det stod i dem, men enligt källor så sägs det att det kunde stått saker i dem som kunde indikera både att de då hade begått självmord tillsammans eller att den ena hade tagit livet av den andra och sen även sig själv. Och deras familj sa att, du vet, så här, det skulle inte vara möjligt eftersom båda 2 var så trogna katoliker, och självmord är ju en sån synd. Det är ju helt otänkbart för katoliker, och det vet man ju inte heller. Alltså det säger ju inte heller någonting. Men det var ändå en väldigt så omtalad sak att de hade gjort det här då tillsammans eller mot varandra så att säga. Sen finns det då en teori som har haft väldigt mycket spin och varit väldigt omtalad, och det var då att deras försvinnande inte alls var en olycka, utan att det faktiskt var att de hade planerat länge att de skulle fejka sin död och sen börja ett nytt liv tillsammans utan någon annans vetskap. Det fanns vittnen som påstod att de hade sett paret efter deras försvinnande. En kvinna som ägde en bok i norra Queensland berättade att hon hade sett dem strosa runt i hennes butik 2 dagar efter att de försvann från båten. De ska också ha setts i Darwin, som ligger i Northern Territory, som liksom, Australien är så jäkla stort. Det ligger i liksom delstaten bredvid Queensland. De sägs då ha setts på ett hotell där i Darwin. Och det finns också folk som berättade att de hade sett en båt i närheten av där de då tros har lämnats, eller där de liksom tros har befunnit sig efter att båten har lämnat helt enkelt. Som då skulle styrka det faktum att de hade fejkat sin död. För att de menar att då har de pratat med någon att så här, vi kommer befinna oss här, kommer hämta oss och sen ta oss med hit och du vet så. Mm. Det som talar emot det här att de skulle ha fejkat sin död och sen försvunnit var att det aldrig någonsin efter det togs ut några pengar från någon av deras konton. Det var heller ingen som försökte claima, du vet, livförsäkringar eller sånt. Och den här teorin påstod Eileen och Toms familjer att det var liksom den australiensiska dykindustrin som lobbade hårt för att, du vet, lägga skulden någon annanstans än på sig själv helt enkelt.
Mm.
Och de har aldrig setts någon annanstans. Så det var bara liksom kort efter att det då hade nyheten att de försvunnit. Då började folk vara så här. Men jag såg dem här och du vet så.
Som det alltid blir.
Som det alltid blir. 6 månader efter att de hade försvunnit så gjordes ytterligare ett fynd. Som då skulle visa sig tillhöra Tom och Eileen. Och det som hittades då, långt efter då, ett halvår efter att de har försvunnit, var ett block som man kunde använda liksom under vatten. Som verkar vara en del av en så klassisk dykutrustning. Att man typ ska kunna, vet, signalera, prata med varandra under vatten helt enkelt genom text. Och på det här blocket så stod det: "To anyone who can help us, we've been abandoned on Agincourt Reef, January 25, 1998, 3 p.m. Please help us, come rescue us before we die. Help," med 3 utropstecken efter. Och sen fanns det då kontaktuppgifter till Eileens pappa på lappen.
Fy fan.
Ja, alltså förstår
vilken
du?
Vilken jävla, jävla ångest.
Mm.
Oh, gud.
Så jävla sjukt.
Hur långt ifrån liksom land är det här?
Alltså båten körde då runt 4 mil ut från kusten. Så att det är liksom mitt ute i havet.
Åh, fy fan.
Ja, det är så jävla obehagligt. Och sen självklart då så figurerade den självklara teorin att de har då drunknat. Tänk dig själv att vara liksom ute så, mitt ute på havet, inte ha någonting att hålla i sig i. Och så pratades det också om att de har blivit attackerade av något djur när de låg där och guppade i havet. Och då när jag var ute på min snorkeltur så såg vi en hajattack.
Nej.
Ja.
På en människa?
Nej, nej. Det var hajar i vattnet och den tog en hajattack. Okej, det lät verkligen som att det var.
Verkligen som att det var.
Okej, det var ett hajattack på ett djur. Det var en haj being en haj, helt enkelt. Den åt ett annat djur.
Det var en haj som tog en fisk. Är det det du säger?
Exakt. Ah, okay. Men det, alltså, jag menar, det är ju
förlåt,
mycket.
Men sänkt alltså ribba för hajattack, verkligen.
Gud, jag har
jättekul.
Inte min bästa version idag.
Alltså, det var jätteroligt. Det finns hajar i området, är det du säger. Dina efterforskningar har visat att det finns hajar.
Ja, och det finns ju så här stingrockor. Alltså, det finns ju så här, alltså Australien är väl det land som har mest farliga djur. Typ.
Bara en av anledningarna till att jag inte vill åka dit. Men inte det där.
Nej, jag vet.
Men alltså, fy fan.
Ja, det är så sjukt. Men man hittade ju, du vet, delar av deras dykutrustning. Och den var då, som jag förstår det, inte skadad på något vis. Så att det fanns inga tecken på en djurattack på dykutrustningen. Mm. Och det känns ju så här, inte så troligt att de typ har. Eller de har väl tagit av sig jag vet inte, hur, alltså så här, har de fått av sig utrustningen och sen har den flyttat i land?
Varför skulle de ta av sig den?
Nej, jag vet inte. Och det jag tänker att det kanske, om det är tungt med sådana där tankar. Jag vet inte.
Samtidigt som att tankarna ändå kan vara livräddande med, liksom. Även om de förstås inte ville vara under vattnet, säkert.
Nej.
Men alltså, gud, vad hemskt.
Det är så jävla hemskt. Och det här verkar ändå vara den slutgiltiga, liksom, slutsatsen som man drog, att de så här har blivit lämnade av misstag, blivit uttorkade och därmed desorienterade, och sen har de då antingen drunknat eller blivit uppätna helt enkelt ute i havet.
Men det är omöjligt att säga förstås, men hur lång tid tänker man att det tar att bli, alltså förstår du vad jag menar typ?
Ja.
Det är ju
Alltså jag vet inte hur fort det går, men jag tänker, hur snabbt blir man utmattad av att ligga så här och trampa vatten?
Jättesnabbt, tror jag.
Och de här tankarna, det kanske fungerar som flytton. Jag vet inte, jag har som sagt inte dykt själv. Men det är typ mitt mardrömscenario. Att,
just den här känslan av att komma upp och inse att båten är borta.
Ja.
Eller, alltså, du vet, man kanske till och med hör den under vattnet. Eller du vet så här, att den sätter igång. Alltså det är ju... det är
stressen.
Alltså fy fan, vilken jävla ångest.
Mm.
Och att skriva sånt meddelande, och skämst.
Nej, det är så jävla sorgligt. Nästan 2 år efter att de har försvunnit, i november 1999, så ställdes kaptenen, som var, han som var kapten på båten, inför rätta för dråp. Han friades i rätten, men företaget som han drev då, det här Outer Edge Dive, ställdes också inför rätta för oaktsamhet, och de bedömdes då att betala ganska omfattande böter. Och kort därefter de dömdes så stängdes också Outer Edge Dive ner för gott. Och kaptenen har själv sagt, it was a tragedy and I'll never get over it. Och det kan man ju verkligen förstå. Alltså tänk att leva med den vetskapen att man var den som lämnade två personer
till sitt
ute på havet.
Fruktansvärda öde liksom.
Det är så jävla, jävla hemskt.
Fuck.
Och man vet då helt enkelt inte vad som har hänt, mer än att det med största sannolikhet var en fruktansvärd död som de gick till mötes helt enkelt.
Oh, fy fan, vad mörkt.
Mm. Jag har läst Tom and Eileen Londrius. Tom and Eileen Lonergan, the American couple who disappeared in the Great Barrier Reef, på All That's Interesting av Kara Goldfarb. En artikel på BBC World som heter Missing Divers Unlawfully Killed. En artikel på Outside Online som heter A Watery Grave av Jason Daly. Lite olika Wikipedia-sidor om Tom och Eileen bland annat, men också väldigt mycket om Australien och platser runt omkring där. En artikel på History Flux som heter The Tragic Disappearance of Tom and Eileen Lonergan av Emma Tranter, och en tråd på på Reddit med rubriken som är väldigt lång. In 98, Tom and Eileen vanished while scuba diving off Australia. Left behind by their group, they were never found despite search efforts.
Oh. Tack snälla du.
Tack.
Ja, nu är det dags för mig att berätta om ett obehagligt och väldigt, väldigt sorgligt fall. Huvudpersonen heter Ruthie Mae McCoy. Och hon föddes i Hugh, Arkansas i mitten av 1930-talet. In i en syskonskara om 8. De var väldigt troende och stor familj. Och som likt många andra svarta familjer flyttade de från södra USA vid den här tiden, och av förståeliga anledningar. Och familjen McCoy bosatt sig då i Chicago på jakt efter ett bättre liv. Men det var även där en väldigt, väldigt tuff situation. Det var svårt att försörja sig, och Ruthies föräldrar arbetade jättehårt liksom. Men typ, det var en väldigt tuff situation. Och Ruthie gick bara 1 år i high school innan hon avslutade sin skolgång. Och i 20-årsåldern började Ruthie få psykiska problem. Det var nog inget man typ riktigt ville kännas vid, om du förstår. Alltså det fanns typ så att de är så pass troende att de var så här, du vet, det är hennes gudstro som sviker. Alltså förstår du vad jag menar typ. Men hon börjar alltså bli paranoid. Alltså hon typ pratar med sig själv, och hon är liksom rädd för typ världen, eller vad man ska säga. Ruthie gifte sig aldrig, men fick en dotter när hon var 27 år gammal, och dottern fick namnet Venita. Ganska kort efter hennes födsel lämnade pappan Ruthie och Venita själva, och liksom kom aldrig in i deras liv igen. Och det kom då för alltid att påverka Ruthies bild av karar. Hon var inte så förtjust i karar. Hon jobbar med typ lite så olika saker. Alltså du vet, någon period på typ en tvättomat, någon annan som städare. Hon har liksom den typen av jobb då och då. Men det är jättesvårt för henne att behålla ett jobb under någon längre period. Och främst då på grund av hennes psykiska ohälsa. När, alltså hon har bra perioder och hon har dåliga perioder. Och när hon... Det känns som att så här, när hon mår bra så försöker hon typ starta upp sitt liv och skaffa sig ett jobb. Och sen så mår hon jättedåligt igen och då förlorar hon det liksom. Mm. Hon får liksom socialbidrag och hon och Venita flyttar runt mellan olika alltså socioekonomiskt utsatta områden runt om i Chicago. Alltså det här är liksom inget... Och Venita typ har också långa perioder när hon bor hos släktingar för att hennes mamma är inlagd eller för att hon är för sjuk och sådär. Så det är så här... Det är ett väldigt liksom jobbigt jävla liv typ. Mm. Och Venita har själv en del problem under sin uppväxt. Alltså hon typ hamnar i slagsmål och döms också vid ett tillfälle till fängelse. Och när hon gör det, när hon sitter inne, då har hon redan fått sin... Alltså hon har fått ett första barn liksom. Så att när hon sitter inne så tar Ruthie Mae hand om hennes son. Och i samband med det så översvämmas... Ruthies hem. Alltså det är någon översvämning där. Och hon måste då väldigt akut söka ny bostad. Hon ansöker om att, alltså genom då liksom socialen eller vad man ska säga. Och hon ansöker då om att få en bostad som är i närheten av hennes släktingar. För hon har ju en hel del släktingar runt om i Chicago. Och hon ansöker också specifikt om att inte behöva bo i ett höghus. För att det typ, alltså... Vad ska man säga, triggar hennes psykiska ohälsa. Alltså det passar väldigt bra, eller väldigt dåligt till en person som är paranoid och som liksom är så här, men väldigt rädd av sig. Liksom. Hon vill inte bo i ett höghus, men hon har då ingen tur alls. Hon placeras i ett av de mest brottsdrabbade höghusområdena i hela Chicago. De kallas för Abla Homes. Och hon är så desperat, alltså, så här, hon får bara typ ta, alltså hon får ta det hon får helt enkelt. För att hon behöver någonstans att bo. För att det är henne där hon har bott är obeboeligt. Liksom. Och Abla då, det är en förkortning. En sammandragning av namnen på 4 stycken olika områden kan man säga. I samma del av Chicago. De heter alltså Adams, Brooks, Loomis och Abbott. Det är därför de kallas för Abla Homes. Och husen ligger på Chicagos södra sida. Och den här sista då, Grace Abbott Homes, där Ruthie fick en lägenhet, var kanske det område som var allra mest brottsutsatt. Där bodde ungefär 3600 personer, nästan uteslutande svarta amerikaner. Många av dem var under 18 och fattigdomen var alltså extremt utbredd. De här husen byggdes i mitten av 50-talet, du vet, som jag tror egentligen ofta var... Alltså även i Sverige typ syftet med liksom miljonprogrammen att man bara byggde på ett sätt som man trodde skulle bli bra typ. Jag lyssnade på en podd där de sa att det finns forskning som visar att ju högre ett hus blir desto, alltså åtminstone i liksom en amerikansk kontext då, ju högre ett hus blir desto mer, alltså man kan liksom se att brottsligheten skjuter i höjden tillsammans med huset typ. Och där Ruthie flyttar in då är det alltså 80-tal och det har liksom gått helt åt helvete. Det är som sagt fruktansvärt brottsdrabbat. De som bor här där är dubbelt så brottsutsatta som resten av Chicago. 1986 gick det 47,8 våldsamma brott, alltså typ misshandel, mord, våldtäkt per 1000 boende i Abla-området.
Åh jävlar.
Och då är alltså Abbott Homes allra värst. Och det verkar inte som att det finns siffror på, alltså motsvarande siffror bara för det specifika området. Men det verkar som att det är, alltså, som sagt, absolut värst i Abla-området. Här styr gänget Black Gangster Disciples med järnhand. Väldigt många av de boende, alltså det känns som att folk är antingen typ alltså kriminella eller typ alltså psykiskt sjuka och typ har ett drogberoende. Och sen så finns det också liksom så här... familjer som, alltså, som till exempel då Ruthie, för hon, när hon flyttar in dit så flyttar också snart Venita och hennes 2 barn som hon kommer ha och även hennes kille dit typ. Och de bor ju bara där för att så här, ja, de behöver någonstans att bo. Och det behöver ju också folk som är psykiskt sjuka och drogberoende, vill jag vara tydlig med. Men att växa upp här är liksom att växa upp i våld. Folk känner en enorm hopplöshet, är otroligt fattiga och gör vad som helst för att överleva. Man är rädd för dem som har mer makt än sig själv och har liksom väldigt lite möjlighet att bry sig om dem med mindre makt. Och det här gör ju att liksom det är väldigt våldsamt då mellan boende i de här husen typ. Alltså, det är inbrott, våldtäkter, misshandel och mord. Det är liksom vanligt. Varje människa har fått typ klara sig själv. Husen är superslitna. Trapporna ligger nästan alltid i totalt mörker, alltså trapphusen, för att man typ byter nästan, alltså man byter nästan aldrig glödlampor, men när de sätter in nya glödlampor så blir de stulna väldigt snabbt, vilket jag helt antar är för att folk är så här, jag behöver ha en lampa hemma typ. Mm. Så att jag kommer ta den här och typ offra liksom det gemensamma för mitt egna, vilket jag tror är typ vad som händer när folk är desperata att överleva liksom. Hissarna funkar också nästan aldrig, vilket gör att när polisen kommer dit för att typ någon har ringt 911, så händer det ganska ofta att de är så här, alltså vänder i dörren för att de bara, vi orkar inte gå upp för alla de här trapporna typ.
Oh, gud.
Och det är bara ett exempel eller så här, på saker som gör att människor som bor här har väldigt lite tilltro till myndigheterna och till polisen. Och de är nog ganska mycket lämnade där för att klara sig bäst de kan på egen hand. Mer eller mindre övergivna av samhället. Det finns två stycken jättebra long reads från tidningen Chicago Reader, som jag kommer säga vad de heter senare och vem som har skrivit dem. Och i en av dem så har han då en vaktmästare i Abla-området uttalat sig, och han säger så här: "They call this the Abla development. It's the Abla settlement. It's a place to keep people out of the mainstream. The system really doesn't intend for these people to go anywhere. It's put them there and keep them there." Och här hamnar då Ruthie May 1983 i lägenheten 1109 på 11:e våningen. När Venita kommer ut ur fängelse, som sagt, så flyttar hon, hennes kille och första barn, men sen får hon ett barn till. Och de bor då med hennes mamma i några år. Men Ruthie och hennes kille bråkar väldigt mycket eftersom, alltså, ja, hon är inte, som sagt, inte förtjust i män. Men att hon bara så här, du kommer ändå lämna, alltså det är bråkigt typ. Och efter 2 år så flyttar de då ut och Ruthie blir ensam. Och det här stället är ju en mardröm för en person som likt Ruthie har problem med paranoia. Alltså, här finns liksom all anledning att vara paranoid. Alltså, man är liksom, ja, man är verkligen, man löper stor risk att bli utsatt för någon skit. Och hon mår asdåligt i Abbott Homes. Hon är konstant livrädd för att bli utsatt för inbrott eller rån. Hon byter lås i sin lägenhet flera gånger. Hon beter sig allt märkligare. Hon tappar i vikt. Hon typ klär sig på ett uppseendeväckande sätt. Du vet att det är så här mitt i sommaren och hon har typ vinterjacka och flera par byxor på sig. Alltså, du vet, så här, hon är liksom, hon mår jätte dåligt i den här miljön. Hon försöker typ också hålla ordning. Hon är nog ganska bråkig av sig, kan man säga. Alltså, hon är argumentativ, om du fattar. Hon är konfliktsökande emellanåt. Och hon typ skäller ut folk på gatan. Alltså, på ett sätt som är helt, alltså, som är sjukt liksom. Och hon typ slår efter folk med sin käpp. Alltså, hon blir ett välkänt inslag i Abla Homes helt enkelt. Och hon är ju också då, som sagt, så själv så otroligt rädd för att någon ska komma in i hennes lägenhet. Och hon börjar också gå runt liksom mellan de andra lägenheterna på våning 11 där hon bor. Så rycker hon i dörrarna. Och om det är så att en dörr är olåst så går hon in och skäller ut dem som bor där för att de inte har låst dörren. Men hösten 1986 så började det vända. Ruthie May får en ny psykiatriker, ny medicin, ny terapi och börjar väldigt snart liksom må bättre. Och det är tydligt för de som behandlar henne att så här, hennes fall, alltså det är typ inte med rätt omständigheter så kommer hon kunna ha ett väldigt bra liv, om du fattar. Det är bara det att hon inte har fått det innan, helt enkelt. Hon svarar jättebra på sin behandling. Hon börjar plugga. Hon vill läsa upp sina betyg och drömmer om att bli sjuksköterska. Och hon är ju över 50 år gammal nu, men är ändå så här, vill liksom göra någonting av sitt liv och typ börjar känna sig lite hoppfull. Det går bra i skolan och hemma i Abbott Homes märker grannarna också skillnad. Alltså, hon slutar vara så himla arg. Hon försöker vara lite trevlig mot folk. Men samtidigt så vill hon ingenting heller än att flytta därifrån. Alltså hon är så här, om jag ska kunna bli frisk så kan jag inte bo här. Det är typ liksom insikten. Mm. Och det är bara det att hon har ju, alltså den här liksom, socialbidraget hon får är ju liksom superlågt. Och, men med hjälp av en socialsekreterare och också anställda på den psykiatriska mottagningen som hon är inskriven på, så ansöker hon om utökat socialbidrag och får också det beviljat i början av 1987. Hennes inkomst går då från att vara $154 i månaden till $340, så det är ju ändå så här jättestor skillnad. Och dessutom så får hon det här liksom extra bidraget retroaktivt från tiden som har gått sedan hon skickade in ansökan. Så det betyder att hon i början av februari får en check på nästan $2,000. Och det är ju pengar som hon tänker, du vet, lägga på att ta sig därifrån. Men hon typ så här köper också så här en jacka som är hel och typ någon grej hon behöver hem. Alltså så här, hon typ unnar i stora citattecken sig själv typ saker som hon inte har kunnat köpa på hur lång tid som helst liksom. Men Ruthie Mae McCoy kommer inte att få lämna Abla vid liv, utan 8:45 på kvällen den 22 april 1987 så ringer Ruthie till 911. Hon säger: I'm a resident at 1440 West 13th Street and some people next door are totally tearing this down, you know. Operatören svarar: What are they doing, man? Och ma'am, oh man. What are they doing, ma'am? Och man hör inte på inspelningen vad Ruthie svarar, men operatörens nästa fråga är: They want to break in? Och då svarar hon: Yeah, they thrown the cabinet down. Och Ruthie säger Ruthie, och operatören svarar: From where? Och Ruthie säger: I'm in the projects. I'm on the other side. You can reach my bathroom. They want to come through the bathroom. Hon säger sin adress och berättar för operatören att hissen funkar, kanske av rädsla då för att polisen ska skita i och typ ta sig upp till 11:e våningen. Och så avslutar de samtalet. Operatören fattar inte riktigt vad Ruthie menar. Alltså vad då kommer genom badrummet? Så operatören skickar polisen, men säger att så här, säger inte, men liksom lägger inte så in det som ett inbrottsförsök utan som en disturbance with a neighbor. Och 9:02, alltså typ 15-20 minuter senare, har polisen inte kommit dit, men då ringer ytterligare en granne 911 och säger att de har hört skott från lägenhet 11:09. 2 minuter senare ringer ytterligare en granne och säger samma sak, och 4 poliser står utanför Ruthies dörr ungefär 9:10. De knackar, men det är ingen som öppnar. Ytterligare 2 poliser kommer till platsen och de hämtar en nyckel från vaktmästaren, men nyckeln funkar inte. Man tror att det är så här, delvis är det ett extremt, det är inte många vaktmästare som jobbar där, det är extremt många lägenheter och Ruthie har också bytt lås några gånger, så att det är så här, de har fel nyckel helt enkelt. Trots att grannarna i korridoren säger att den äldre kvinna som bor i 1109 alltid öppnar sin dörr när man knackar, så lämnar polisen huset. De är så här: ah, nej, vi kommer uppenbarligen inte in med nyckeln och det är ingen som öppnar när vi knackar, så att vi kommer gå därifrån. Trots då att de ringer till Ruthies telefon och hör hur den ringer där inne, men det är ingen som svarar.
Men gud.
Kvällen efter ringer en granne till polisen eftersom Ruthie alltid hälsar på henne när hon lämnar lägenheten på morgonen för att gå till sin skola och också när hon kommer hem på kvällen. Men hon har inte dykt upp varken på morgonen eller kvällen och grannen är orolig. 6 poliser och 4 säkerhetsvakter som jobbar för liksom fastighetsförvaltarna eller vad man ska säga, de åker dit och knackar på lägenhet 1109. Ingen öppnar. Polisen vill då slå in dörren. Rimligt. Men vakterna är osäkra. De är så här: kanske kommer den här hyresgästen att stämma oss om vi slår in dörren. Och om det är så att ni slår in dörren, då måste ni stanna här och vakta den, för den kan inte stå öppen. Polisen bestämmer sig för att lyssna på säkerhetsvakterna och åker alltså därifrån igen utan att ha kollat till den här personen som ringde 911 en dag tidigare. Dagen efter, alltså 2 dagar efter hon själv ringde då, tar samma granne kontakt med vaktmästaren i huset och är så här, vi måste ju kolla vad det är som har hänt, eller vi måste ju försöka få tag på Ruthie, hon har fortfarande inte dykt upp typ. Och då bestämmer de sig för att säga, okej, nu går vi in. Så de borrar genom låset till Ruthies dörr och kommer in till en brottsplats. Ruthie Mae McCoy ligger i en blodpöl. Hon har blivit skjuten 4 gånger. En gång genom axeln, en gång genom låret, en gång i magen och så en gång i högra överarmen. Ett skott som sen går in i bröstet och genom en liksom stor ven. Dödsorsaken är alltså inre blödningar. Och man tror att hon inte hade överlevt även om polisen faktiskt hade svarat på hennes nödsamtal och hon faktiskt hade kommit till sjukhus. Polisen tror att motivet varit inbrott. Det hade inte gått obemärkt förbi i området att Ruthie hade fått lite mer pengar än vad hon brukade ha. Misstanken var helt enkelt att någon ville åt de här pengarna för att hon hade fått den här checken, du vet. Och det är något så jävla sorgligt med det. Alltså att det är så här, hon hade liksom fått de här pengarna som skulle hjälpa henne därifrån och så blir de hennes död. Alltså det är så
fruktansvärt.
Heartbreaking verkligen. Det saknas typ ett gäng grejer, vi har bland annat en tv och typ någon stol, och telefonen som Ruthie ringde 911 ifrån saknas också. Och att polisen då hörde telefonen ringa gör att man kunde misstänka att mördarna var kvar i lägenheten när polisen stod utanför.
Ja, för fan.
Så motivet var alltså tydligt, men hur hade gärningsmännen utfört det här brottet? För du minns att liksom dörren var låst och den var alltså låst inifrån. Ruthie själv hade ju liksom gett dem en ledtråd i det här samtalet. Alltså att hon sa att de hade thrown the cabinet down, alltså badrumsskåpet. Och mycket riktigt satt inte badrumsskåpet på väggen i Ruthies lägenhet utan stod på golvet. När man tittade in där i hålet så fanns liksom, såg man rör direkt bakom. Men man kunde också se baksidan på badrumsskåpet i lägenheten bredvid. Man började alltså misstänka att det fanns en chans att det som lät som Ruthies liksom paranoida typ rädslor, att du vet, så här, de kommer genom spegeln typ, egentligen var en ganska exakt beskrivning av vad som hade hänt. Alltså att de hade tagit sig, någon hade tagit sig från lägenheten bredvid, lyft av badrumsskåpet i den lägenheten och sen klättrat in i Ruthies lägenhet genom att flytta på hennes badrumsskåp.
Vad sjukt.
För det här hade då blivit ett vanligt sätt att ta sig in i och mellan lägenheterna i Ablahoms det senaste året. Det här var ingenting man kunde göra i alla lägenheter, men man kunde göra det i lägenheter som låg i hörn. Och inte bara kunde man klättra, alltså det är ju helt sjukt att det inte är någon vägg emellan. Alltså det är ju så fruktansvärt obehagligt liksom. Och inte nog då med att man kunde ta sig från en lägenhet till nästa bara rakt igenom. Man kunde också klättra mellan olika våningar.
Vad sjukt.
Så det man gjorde var liksom att man, så här, man kunde klättra in i badrumsskåpet genom badrumsskåpet eller luckan där badrumsskåpet hade varit på en våning och sen klättra upp för rören och liksom in i en annan.
Men gud.
Det här användes av gängen när de sålde knark från lägenheter. Alltså kom polisen kunde man snabbt hoppa in och bara klättra iväg. Och det användes också då alltså av inbrottstjuvar. Vissa boenden hade därför börjat säkra sina badrumsdörrar på nätterna när de sov. Genom att typ ställa för möbler eller försöka binda fast dörrhandtagen. Alltså det fanns ingenting annat att göra för att stoppa fast, för att liksom sätta stopp för det här. Jag tror att de här skåpen satt med typ så, du vet, 6 skruvar. Alltså det var liksom verkligen så här.
Alltså,
det här var inte svårt att göra. Och det här var någonting som de boende i de här husen bara hade så här, fått lära sig att typ leva med. Liksom. Mm. Så att typ, det finns någon sån en kvinna som berättade i den här artikeln. Du vet, hon har så här, hon bor där med sina barn och har börjat liksom så stapla upp möbler framför badrumsdörren på nätterna när de ska sova.
Vilken mardröm.
Och trots då att fastighetsägarna eller fastighetsförvaltarna, vad man det nu är, hade fått flera rapporter om det här, att det här hade hänt, alltså inbrott till följd då, alltså där man hade tagit sig in genom badrumsskåpen, så gjorde de ingenting åt det här. Det här var någonting som man hade typ, de var byggda på det här sättet för att man skulle typ kunna komma åt rören enkelt, alltså du vet så. Mm. Och man gör liksom ingenting trots att det börjar komma in rapporter om att så här, det här är en utbredd brottslighet, och det hade pågått i typ ett och ett halvt år liksom. Och det här blev alltså då vägen in i Ruthies lägenhet för de här personerna som ville henne illa. Det finns ju en utmaning då för polisen i att utreda det här brottet, som ju är, alltså man har ju svikit Ruthie. Alltså man har ju liksom fan sabbat det här redan från början. Men det finns ju också som sagt en utbredd misstanke mot polisen i de här områdena. Alltså folk är inte svinsugna på att berätta vad de har sett nödvändigtvis. Också för att om man gör det så löper man väldigt stor risk att bli utsatt för hämndaktioner. Men trots det så har ju uppenbarligen då två grannar ringt polisen när de hörde det här. Men det träder också fram några personer som vittnar om saker de har sett i liksom runt Ruthies lägenhet de här dagarna, och berättar då att de har sett två män bära saker från lägenheten, och en av dem har också faktiskt skrytit om att de har varit delaktiga i det här mordet. De bor båda två i Abla och heter Edward Turner, han är 19 år gammal, och John Honduras, 25 år. Edward är inte dömd för något brott tidigare, men står åtalad för vapenbrott. John har tre domar för rån och bilstöld. Det finns bevis, alltså delvis är, eller de bevis som finns är delvis vittnesmål då. Folk säger att de har sett dem bära saker och att de också har pratat om det, åtminstone en av dem. Men man hittar också saker som har stulits från Ruthie i en av männens ägo, bland annat en tv och en gungstol. Så det går ganska snabbt liksom att polisen är så här, bestämmer sig så här, ja men här är våra två personer, och de ställs båda två inför rätta för bland annat mord, för inbrott och sådär. Och de ställs till rätta, eller inför rätta samtidigt, men Edward Turner vill ha en juryrättegång och John Honduras vill ha en så kallad bench trial, alltså att domaren ska avgöra hans öde utan jury. Och det gör alltså att så här, när man säger saker om John Honduras, eller som rör honom mer specifikt, då måste juryn lämna. Alltså det är så speciellt att man ändå har samma rättegång, men att det är två ska liksom avgöras på två olika sätt. Och jag tyckte typ att det här var så extremt märkligt liksom. Men så lyssnade jag på en podd då som heter The Prosecutors, där de menar typ att det var en ganska smart taktik, och man vet ju inte om det är så här att det här, att det här var taktiken. Men de sa i alla fall att så här, antagligen så hade en jury velat döma en av dem. Om du fattar.
Okay.
Men nu när de bara står liksom avgör, alltså då är det mer som att de hade varit typ så här: okej, vi tror att båda två var delaktiga, men det var han som sköt. Alltså typ så. Men nu när de bara ska avgöra ödet för en person, så hamnar man inte i det läget liksom.
Nej.
Och det här är liksom, det som är de här männens försvar är typ att båda två erkänner att de har varit inblandade på ett sätt. Alltså, de har burit saker från Ruthies lägenhet och sådär. Men att det bara är för att den andra har bett dem göra det. Så de skyller på varandra. Och när det då är dags för juryn att meddela sin dom, kommer de fram till att Edward Turner inte kan dömas för någon av åtalspunkterna. I John Honduras fall säger domaren samma sak. Det är helt enkelt inte ställt utom rimligt tvivel att Honduras var den som mördade Ruthie May. Och ingen kommer alltså att dömas för det här fruktansvärda mordet, som är så jävla sorgligt på den här stackars kvinnan som bara försökte... Jag vet inte, det är ju verkligen heartbreaking. Och domaren, när man har en liksom, ett fall som avgörs av en domare, så säger ju domaren, alltså domaren kommer ju med ett utlåtande. Och i det här fallet så sa domaren då så här: "There's more than one tragedy in this case. The most obvious is the brutal murder, a robbery and home invasion of Ruthie McCoy. The second is the failure of the Chicago Police Department to respond in a professional manner to Ruthie McCoy's impassioned plea for help. Had the Chicago Police Department performed with minimal competence, they would have, in all probability, recovered evidence, and since it was almost immediately after the event, possibly even the perpetrator." Och sen så fortsatte han så här då: This case was not lost, not by the state's attorney. This case was not even lost by the detectives who got the only evidence that they got in a damaged and sanitized crime scene. This case was lost by the patrol division of the Chicago Police Department, who stood by with a deaf ear to the multiple reports of gunshots being fired in 1109. They just couldn't be bothered with the hassle of entering a locked door, so they let them get away with it. Och nästan alla hus i Abla har rivits på grund av liksom de fruktansvärda förhållanden som liksom var där mellan 2002 och 2007 revs de. Och de som liksom var förvaltare av de här fastigheterna, lägde de här fastigheterna, tog egentligen aldrig ansvar för det som hände i Ruthie McCoy. Trots att det var ju en liksom direkt följd av saker i det här huset. Och trots att hennes dotter Venita försökte stämma förvaltarna för mordet på sin mamma. Ruthies historia inspirerade skräckfilmen Candyman från 1982. En film jag förstås inte har sett eftersom jag är jätterädd för sånt. Men som då handlar om en kvinna i ett nedgånget höghus som blir mördad av något eller någon som kommer in genom badrumsskåpet. Usch. Jag lyssnar på poddarna Wicked och Wicked and Grim och The Prosecutors avsnitt om det här fallet och läst på All That's Interesting och Wikipedia. Men mina främsta källor är då två jättebra, jättelånga artiklar från Chicago Reader, båda skrivna av Steve Bogira med rubrikerna They Came In Through the Bathroom Mirror och Cause of Death, What Killed Ruthie Mae McCoy, A Bullet in the Chest or Life in the Projects.
Oh.
Jag vet.
Alltså fy vad sorgligt.
Det är just den här, alltså, för man tror då att liksom gärningspersonen har ju kunnat komma och gå i den här, på den här brottsplatsen i flera dagar ju. Alltså de har kunnat städa upp, de har kunnat ta ut mer saker, de har bara liksom kunnat röra sig fritt där. Och hade polisen liksom gått in direkt så hade det inte varit så liksom.
Nej.
Den här grejen att bara, du vet, att man ringer polisen och inte får någon hjälp. Det är så här, hur fan ska man kunna typ tro på samhället och myndigheterna då? Alltså,
det är så jävla vidrigt.
Det är så jävla sorgligt. Ja,
tack, Karin.
Det var det vi hade bjuda på den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka, hoppas vi.
Det gör vi.
Ta hand om er tills dess och akta Hejdå. Er för sjöfolk. Hejdå!
Hejdå!
Podplay. En del av